Radio SRF den 12 februari 2016. Hej och välkommen till Radio SRF. Visst är det härligt att det är fredag igen, Sune?
Ja, en lång, härlig, orörd helg ligger framför oss.
Jag tror du skulle säga att det var långfredag. Nu är du ändå lite väl tidigt ute.
Ja, lite tidigt kanske.
Men däremot så är det Alla hjärtans dag på söndag.
Just det, och alla som tycker om sånt kan ju frossa i geléhjärtan.
Menar du att inte du tänker uppmärksamma din fru?
Det tänker jag förmodligen göra, men inte, eller det tänker jag säkert göra, men inte med geléhjärtan, för de är ju ganska äckliga.
Ja, det är de. Men vad brukar du göra då?
Blommor naturligtvis.
Mm, uppskattar hon det?
Röda rosor. Röda rosor är alltid röda rosor, det vet du.
Mm-hmm. Jag förstår, ja.
Själv då?
Jag kör mera chokladspåret. Jag tror att det är mer uppskattat än rosor.
Det är väl bara för att de är billigare du köper det?
Nej, det är jag inte så säker på att det blir så mycket billigare faktiskt. Det kan nog nästan vara tvärtom.
Du, har vi något innehåll idag då?
Vi har alltid innehåll. I förra veckan så var det ju förbundsstyrelsemöte. Ett extra långt sådant som sträckte sig från fredag morgonen och ända fram till söndag eftermiddag. Vår förbundsordförande ska få berätta om vad som hände då.
Jennifer Ljungelin är ett namn som säkert många har hört talas om förut, och säkert ni kommer att höra mycket av henne i framtiden. Nu lämnar hon barnrådet, ty hon har vuxit upp.
I förra veckans Radio SRF så pratade vi lite om dina resor till jobbet, Sune. Det har ju inte gått jättebra för dig sedan nya färdtjänstavtalet här i Stockholm.
Nej, och dessvärre är jag ju inte ensam om att stå och vänta på bilar som kommer sent eller inte kommer alls.
Nej, jag till exempel fick betala en resa hem från en kompis i natten här i förra helgen. Då fick jag betala kontant för att det inte kom någon färdtjänstbil.
Av detta kan man lära sig att inte vara ute på nätterna.
Det kan man, fast det ska man ju inte behöva bli begränsad. Hur som helst så har det här avtalet som nu gäller, det har funnits i 10 dagar, och SRF Stockholm och Gotlands län, de är oroliga. Vi ska prata med Hamada Mansour som är ombudsman.
Ja, men du, det är väl inte så konstigt att det blir som det blir när de får 16% mindre betalt för resorna nu än vad de fick tidigare.
Det är väl en omöjlig ekvation att sänka priset och öka kvaliteten. Det finns nog ingen företagsekonom som säger att den ekvationen går ihop.
Det borde väl till och med politiker fatta.
Kanske det. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Sune Olsson.
Nu kör vi. Det har varit förbundsstyrelsemöte igen och ett extra långt möte, Håkan.
Ja, den här gången så började vi redan fredag klockan 11 och höll på fram till lunch på söndagen. Och det berodde på att en väsentlig del av mötet så träffade vi styrelsen för Riksorganisationen Unga Synskadade. Vi hade ett gemensamt styrelsemöte förra året och tyckte att det var en bra grej, så att vi bestämde att ha det i år också. Och nu har vi väl sagt att det ska bli en årlig tradition. Så det gjorde att det blev ett extra långt styrelsemöte den här gången.
Vad är det för frågor som ni tar upp tillsammans med US?
Det var utbildningsfrågor, pratar vi om en hel del. Cecilia Ekstrand som jobbar som handläggare på vårt kansli var där och gjorde en genomgång av aktuella frågor inom utbildningsområdet. Och det är ju alltid intressant att prata med unga synskadade om det. Sen pratar vi också om syntolkning. Det är ju ett område där unga synskadade har engagerat sig mycket på sistone. Och där har ju vi också inom SRF naturligtvis jobbat en del. Det har ju varit ute en enkät i distrikten om vad vi tycker om syntolkning och hur den borde vara organiserad och så. Det här är ju inte så enkelt. Så att vi har sagt att vi ska ta fram något slags policydokument kring SRFs syn på syntolkningen och vem som ska ansvara för vad och sådär. Det här var ett led i den processen. Man kan väl säga att det handlar om vem som ska arrangera och ta ansvar för finansieringen av syntolkning. Och det kan ju i vissa situationer vara lämpligt att det ligger på samhället. Det kan ju också i vissa situationer kännas rimligt att det är den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen som gäller, alltså att den som arrangerar en aktivitet också ansvarar för att den är tillgänglig. Så att det är sådana avväganden som man måste ha gjort innan man kan ta fram ett ordentligt policydokument för vilken linje SRF ska driva när det gäller syntolkning.
Riskerar det inte att bli rörigt om man har olika principer för olika tillfällen?
Ja, det kan det ju göra, men jag kan ta som exempel att om Sverige spelar en landslagsmatch i fotboll på Friends Arena så är det ju ett kommersiellt arrangemang och Svenska fotbollsförbundet gör stor vinst på det förmodligen. Och då kan man ju tycka att det är rimligt att arrangören tar ansvar för tillgängligheten i form av syntolkning. Det är en princip vi driver i en massa andra sammanhang, att affärerna ska ta ansvar för att synskador ska kunna handla där och så vidare. Däremot om det är en liten ideell teatergrupp som på sin fritid spelar en pjäs eller gör en revy på sin fritid egentligen i princip och den föreställningen ska syntolkas, då kanske det är tufft att de ska betala några tusen lappar för att man kommer dit som synskadad och vill se den där föreställningen. Så att i det fallet kanske det ska vara ett samhällsansvar. Så att det är sådana här övervägningar som behöver göras. Så vi är inte klara där, utan det gäller att hitta en linje som liksom känns bekväm och som fungerar att driva både i teori och praktik. Och därför så lägger vi ner rätt mycket tid på att diskutera oss fram till vad som är rimligt och inte rimligt. Så att det kommer kanske att ta några månader till, men det viktiga är att vi får fram en bra policy sen.
Vad ägnade ni er mer åt under helgen?
Ja, vi pratade en del om Sverige ska ju bli nu då 2016 och 2017 ordförandeland i vårt nordiska synskadesamarbete. Det gäller ju då den så kallade nordiska samarbetskommittén som består av då förbundsordförandena plus ytterligare någon från varje land. Och sen har vi en nordisk kvinnokommitté också, nordisk biståndskommitté och nu för tiden också en nordisk ungdomskommitté. En sån fanns tidigare men har inte funnits på några år, inte under det stora nordiska samarbetet. Ungdomarna har haft lite egna samarbetsformer, men på senaste möte med Nordiska samarbetskommittén som var på Island i höstas så bestämde vi oss för att inordna ungdomsarbetet i den här stora strukturen, och det var ungdomarna själva som ville det. Så att det innebär att unga synskadade kommer också vara då ordförande i den nordiska ungdomskommittén de här två åren som kommer. Och det pratar vi också med USA:na om då, hur det ska gå till och så där. Sen så andra frågor som vi tog upp var ju den remiss som är ute nu vad gäller utredningen om handikappersättning, där man ju vill från utredarens sida att antalet nivåer i handikappersättningen ska öka från 3 till 5 och att det ska bli en striktare prövning av de merkostnader som handikappersättningen är tänkt att täcka. Så att det kommer att bli individuell prövning om vilka merkostnader man har, och de föreslås återkomma vart fjärde år. Det här är SRF rätt kritiska till. Dels tycker vi att det är integritetskränkande, och dels tycker vi att omprövning vart fjärde år känns lite onödigt för många av oss. Jag menar, är man blind så är man förmodligen det om 4 år också. Varför vi är kritiska till att man ska försöka definiera merkostnader, det är därför att det är så svårt. Vad är en merkostnad? Det beror ju väldigt mycket på vilken livssituation man har och hur man lever och vem man ska jämföra sig med och sådär. Men helt klart är det ju så att är man blind eller gravt synskadad så har man extra kostnader på grund av det. Och då tror vi att även om man försöker definiera hur stora de är så kommer man inte att hitta någon millimeterrättvisa i alla fall. Och då tycker vi att nuvarande system med schablonersättning är det enda rimliga egentligen. Det går helt enkelt inte att beräkna merkostnaderna på något rättvist sätt. De kan ju variera från individ till individ och från månad till månad på ett sätt som gör att det inte går att beräkna dem på ett rättvist sätt. Och då är det bättre att ta till en schablon som ändå känns någorlunda rimlig både för individen och samhället.
Har Försäkringskassan sagt någonting om vilka sorters medkostnader som man kan ta med?
Ja, det finns ju definierat i utredningen. Det handlar ju bland annat om fördyrade levnadsomkostnader i form av kanske klädslitage eller resekostnader, kostnader för ledarhund.
SRF kommer att skriva ett remissvar.
Precis, och det ska vara inne nu under februari. Vi hade uppe i förbundsstyrelsen redan i december och då lämnade förbundsstyrelsen synpunkter och nu hade vi det uppe igen och lämnade ytterligare synpunkter på ett utkast som kansliet hade tagit fram. Så att nu tror jag att vi ska ha fått till ett remissvar som är ett starkt och bra svar. Men sen så tror jag att man får fortsätta jobba intressepolitiskt för att bevaka den här frågan. För att det som händer nu är ju att remissvaren sammanställs och sen så ska regeringen eventuellt skriva då en proposition, alltså lägga ett förslag till riksdagen om det här. Och det finns ju gott om tid att påverka i det sammanhanget, så att det kommer vi väl att fortsätta att göra. Jag är ingen vanlig tjej, för jag är snyggare än du kan tänka dig. Det är svårt att vara som jag, så därför är jag glad att det är mörkt idag. Här i en mörk oas finns ingen synextas, fritt från alla fars klick. Då får jag vara i fred när inte någon kan se och klä av mig med sin blick. Hörru, det är jag som styr svart av Majas äventyr. Hörru, det är jag som styr livets äventyr. Nu undrar du hur jag ser ut, om jag är blond, rödlätt eller en brunett, kurvig eller som ett spjut. Du ska få veta om vi snackar fritidsrätt, så är jag kort och lång, tjock och smal, destruktiv och gräll. Jag har min släta hy, mitt hår är som energi, jag är en skräck för var modell. Hörru, det är jag.
Sen pratade ni om policy för färdtjänst. Det är också en sån här fråga som har varit levande länge.
Ja, det är ju, färdtjänst är ju svårt, för det finns många idéer om hur färdtjänsten borde vara så där. Och vi känner att det kanske är dags att fräscha upp vår policy när det gäller färdtjänsten. Och därför så hade vi uppe ett antal frågeställningar som förbundsstyrelsen diskuterade. Och sen så tar kansliet med sig de synpunkterna och skriver fram ett förslag till policydokument som vi så småningom ska kunna anta. Och det här är ju tänkt att vara ett stöd då till funktionärer och aktiva medlemmar ute i distrikt och lokalföreningar för hur man ska på bästa sätt agera i färdtjänstfrågan.
Har du något mer som är värt att berätta från helgen?
Ja, vi hade en lång och intensiv diskussion om lika unika. Det här har ju pågått ett tag och orsaken är egentligen att vi i den verksamhetsinriktning som kongressen antog 2014 skrev att vi skulle se över vårt funktionshindersamarbete under kongressperioden, och vårt funktionshindersamarbete är ju till väldigt stor del Lika Unika. Lika Unika är ju en samarbetsorganisation mellan 6 olika funktionshinderförbund på riksplanet, där SRF är ett av dem. Och det finns naturligtvis för- och nackdelar att vara inne i ett så här organiserat samarbete med stadgar och styrelse och så. Det är en ganska tungrodd organisation. Det blir ju det per definition när 6 olika förbund ska försöka enas i olika frågor och så. Lika Unika har ett eget kansli bestående av 2 anställda plus en arvoderad ordförande, så att det drar ju en del kostnader, och som sagt var, man måste kompromissa och diskutera. Lika Unika företräder de 6 organisationerna i olika sammanhang, till exempel i regeringens funktionshindersdelegation och i ett antal samråd med myndigheter och så. Och det där är ju för- och nackdelar. Ibland så känner man kanske att man vill företräda SRF. Men är man då utsedd som Lika Unika företrädare så måste man ju företräda alla. Det här gör att vi har diskuterat en längre tid nu i förbundsstyrelsen för- och nackdelar med att vara med i Lika Unika. På senaste mötet hade vi med oss, alltså det i december, hade vi med oss Maria Johansson som är ordförande i Lika Unika och Lotta Sondell som är federationssekreterare. Och de fick presentera Lika Unika och förbundsstyrelsen ställde frågor till dem och så vidare. Och nu hade vi gjort en SWOT-analys och hade en bra diskussion och kom fram till att vi tycker att SRF ska fortsätta vara medlem i Lika Unika. Det var det som beslutet landade i. Så att man kan säga att mycket diskussion för ingen ändring, men det är viktigt att veta vad man håller på med, och jag tror den här diskussionen har varit nyttig.
Ni beslöt att skriva en motion till Lika Unikas årsmöte också?
Det gjorde vi. Och det var en följd av den här diskussionen, kan man säga. Vi ser nämligen att de resurser vi satsar på Lika Unika idag, vi tycker att de kan inte öka i någon större omfattning, samtidigt som Lika Unika för tillfället har en underbalanserad budget. Och då bestämde vi att ta fram en motion till Lika Unikas årsmöte där vi föreslår att Lika Unikas budget för 2017 ska vara i balans utan höjning av medlemsavgiften. Och vi ser hur den tas emot på årsmötet.
I början av mars är det dags för organisationsråd igen. Vad kommer det vara på agendan då?
Ja, då ska vi prata om den kommande informationskampanjen. Det finns lite spännande idéer kring den som ska dryftas. Vi ska också göra en uppföljning av motioner som antogs av kongressen 2014. Det kommer en rapport med redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av de motionerna. Och sen ska vi prata registret och hemsidan. Det är ju ämnen som känns aktuella och angelägna att få dryfta. Tyvärr har det ju varit trassel med hemsidan. Har ju blivit väldigt försenad jämfört med vad vi hade tänkt oss. Och registret fungerar heller inte riktigt som vi vill. Så det känns viktigt att distrikt och branschföreningar får tillfälle att ställa frågor kring det och diskutera och lämna synpunkter. Och sen så kommer vi också att ha en presentation av en ny folder som SRF har tagit fram som handlar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och synskada.
Det är årsmötestider också runt om i organisationen. Hur många årsmöten kommer du åka runt på i år?
Ja, jag vet inte om alla är inbokade än, men jag kommer åtminstone att ska vara i Kalmar nu den 14 februari till att börja med. Och sen så blir det nog en 5-6 till som det ser ut just nu. Men jag har fortfarande några lediga datum, så att är någon som vill ha besök så får ni höra av er.
Och mannen som sa det är våran förbundsordförande Håkan Thomsson.
Jennifer Jungelin var 12 år gammal när hon valdes in i SRFs barn- och ungdomsråd. I år fyller hon 18 och någon annan ska ta hennes plats. Vi åkte ut till Almåsa för att ta ett snack med Jennifer om tiden i barn- och ungdomsrådet. Vad har du gjort för någonting i barnrådet?
Oj, vilken svår fråga. Jag har gjort så mycket, känns det som.
Berätta någonting.
Vi har varit med på när SRF har så stora kongresser, alltså jättestora möten, så har vi varit med och gett förslag, motioner kallas det, om vad vi tycker SRF borde göra bättre för oss som är barn. Unga till exempel. Vi hade en om att vi ville ha fler läger. En om att vi ville att skolan skulle fungera annorlunda. Så att vi kan påverka vad SRF ska jobba med. Så att de ska kunna jobba med så att vi ska få det bättre.
Lyssna kongressen på barnen?
Ja, det gjorde de. En av våra motioner gick faktiskt förslag gick igenom. Fast styrelsen ville inte det. Men när alla skulle rösta så röstade så många ja. Så att den gick igenom i alla fall.
Vilken motion var det?
Det var den om fler läger. Och det har man ju sett sen att det har kommit fler kortläger under helger. Så det lönar sig att få med och försöka bestämma. För ofta så, ibland känns det som att det går jättetrögt och ingen lyssnar på vad man säger. Och man blir bara ledsen och det mesta känns, ja, skit på ren svenska. Men om man är tillräckligt envis så brukar det faktiskt kunna gå.
Visst är det också barnrådet som har sett till att det kommer fler O'boy numera?
Ja, det är det. Så att det var vårt önskemål. Det vi också gjort är att vi kan träffa de som bestämmer själva. Vi har träffat barnombudsmannen och pratat och då fick vi jättemycket godis. Ängliga ord, utan det är att de ska lyssna på oss och ja, vi kan inte prata som 40-åringar för vi är inte 40-åringar.
Vad tycker du har varit det absolut bästa med att vara med i barn- och ungdomsrådet?
Det bästa är nog de gånger det har känts som att man har lyckats med något. Som det där med lägren och det med O'boy till exempel. För att då känner man ju att man faktiskt kan, någonting blir bättre och ja... Det är en sån kick. Och så blir man ju en väldigt sammansvetsad grupp. För man träffar ju varandra väldigt mycket. Och då känns det roligt också att åka på mötena. För att ja, man känner sig mycket starkare när man är tillsammans.
Hur ofta träffas barnrådet?
Det är lite olika som det har varit under åren. När det man har kanske ett par typ så här standardmöten varje år. När man pratar lite generellt om vad barnrådet ska göra. Men sen så ses vi varje gång det händer någonting. Som vi har varit med i ett projekt på Tekniska museet. Där vi skulle vara med och skapa en tillgänglig utställning. Då har vi sett massa gånger kring det. Och vi har ju varit med på de här projekten med FN och på SRF-kongresser. De har vi sett då.
Och nu som sagt är det dags för dig att lämna barnrådet. Det är också dags således för att det ska komma nya till barnrådet. Ja. Varför, vad skulle du vilja säga om någon funderar och tycker att det där vore kanske lite spännande. Är det roligt?
Det är jättekul. Alltså, jag skulle säga att man lär känna folk. Alltså, man blir väldigt nära dem man är med i barnrådet. Man lär sig jättemycket om sina rättigheter och vad man kan kräva som synskadad. Vilket är jätteviktigt, alltså inför att man ska bli vuxen sen. Man får vara med och bestämma. Och det jag skulle säga att det är jättekul.
Tror du man måste vara på något speciellt sätt för att vara med i barnrådet? Typ så här att man måste tycka att det är jätteroligt med föreningar och sånt? Eller?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det jag skulle säga som kan vara bra egenskaper, det måste vara att man tycker att det är kul att samarbeta med andra. För man jobbar ju tillsammans. Idéer har man ju sällan på en gång, men ofta så går det att diskutera fram idéer när man är flera stycken.
Du sitter i Unga Synskadades riksstyrelse nu.
Ja.
Tror du att du hade gjort det om du inte hade varit med i barnrådet från början?
Nej, kanske inte faktiskt. För att jag har ju aldrig fått testa på elevråd eller sådana grejer. För att i min skola så tyckte de inte att en synskadad kunde vara med i elevrådet.
Vad knasigt.
Ja, så att jag har lärt mig att jag inte får vara med och bestämma. Men barnrådet gjorde ju så att jag fick en annan syn på allting. Att jag lärde mig att jo, men jag kan också vara med och tycka saker att det är helt okej. Så att jag tror faktiskt att barnrådet är en av orsakerna till att jag är det idag.
2, 4, 6. Eller så kan du mejla till kristin.heli@srf.nu. Kristin stavar Kristin med CH i början och E på slutet. Och Heli stavas H-E-L-I. I lördags så började det ju.
Du menar den här långa cirkusen. 6 veckor eller vad det är, långa cirkusen.
Precis. Tittade du?
På Mellon.
Ja, gjorde du det?
Jag lyssnade faktiskt på radion på Carolina Norén. Jag hade nämligen missat det här att den också är syntolkad på tv.
Hur hade du kunnat missa det? Det har den ju varit i flera år.
Ja, det har väl med min ålder att göra kanske. Jag vet inte, men i vart fall så missade jag det. Men det är väl alla programmen som kommer att vara syntolkade, visst är det så?
Mm, det stämmer bra det. Hur var det i radion då? Tycker du att det kan ersätta syntolkningen?
Jag hade trott det. Jag hade ju tänkt liksom att ja, radion det är ju för folk som inte har någon bildskärm i närheten. Men Carolina, hon var inte så mycket inne på kläder och så, utan de pratade mer om att ikväll får ni säkert vara med om en nakenchock. Men sen pratade hon inte om nakenchocken, så att jag slapp bli upprörd. Jag blev ju upprörd över låtarna istället.
Men det är klart att, ja, det är klart att du blev. Det blir ju hela svenska folket. Det är aldrig rätt låt som vinner.
Nej.
Jag tittade faktiskt inte heller på den syntolkade versionen, för jag tittade tillsammans med en massa vänner. Och tyvärr går det ju inte att titta själv samtidigt. Eftersom den bara sänds via SVT Play så hamnar man lite för långt efter med syntolkning och så. Men jag tittade lite på syntolkningen efteråt för att se hur den var. Jag tyckte faktiskt att den är ganska kortfattad i år. De säger inte så himla mycket saker, men det är kärnfullt, eller hur man ska säga.
Men du, om man inte vill kolla på syntolkningen i efterhand på SVT Play, hur gör man för att hitta den då?
Ja, man kan se den när den sänds i direktsändning på SVT Play också.
Jaha.
Men jag tyckte inte att det funkade så bra liksom när man tittade tillsammans med andra. Men tittar man själv eller tittar flera synskador, då kan man ju titta på Play direkt och ha en syntolkad där.
Ja, det blir en hård helg. Först På spåret på fredagen, Mello på lördagen och Alla hjärtan på söndagen.
Sedan 1 februari gäller ett nytt avtal för färdtjänst i Stockholms län. Fågelviksgruppen med Taxi Kurir och Taxi 020 fick 100% av färdtjänsten till upp till 16% lägre priser. Inför det nya avtalet har det funnits en oro för att det ska bli svårare för personer med funktionsnedsättningar att åka färdtjänst i Stockholm. En oro som nu har besannats enligt Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotland. Sena fordon eller inga fordon alls har blivit vardag, och färdtjänstens beställningscentral har inte kunnat svara på när eller ens om det kommer att komma något färdtjänstfordon. Hamada Mansour är ombudsman på SRF Stockholm Gotland.
Ja, det har varit så att de senaste dagarna hade blivit mycket svårare att kunna ta tag i en bil, särskilt i de höga tider. Och det har varit mycket svårare att kunna få ett besked från beställningscentralerna om de kan leverera en bil överhuvudtaget. Man får beställa för bekräftelse, men de kan inte säga om det är någon bil på väg eller om de kan leverera någon bil överhuvudtaget.
Hur många har hört av sig till er med och har problem?
Det är några stycken som har hört av sig via telefon och via mejl. Ja, och sen när vi pratade med andra så också har de delat med sig att de upplever att det har blivit svårare, till och med kanske mycket svårare på när det är rustningstrafik och helger.
Vad tror ni att det beror på?
Vi är väldigt oroliga att detta är en direkt konsekvens av sänkta priser på färdtjänstresorna i det här nya avtalet som trädde i kraft 1 februari. Vi tror nog att taxiförare som kör färdtjänsten tycker inte att färdtjänstresa är så attraktivt. De tycker inte att det lönar sig att köra färdtjänstresor.
Ja, det är Lillemor.
Lillemor Högselius är ordförande i SRF Stockholms stad och en av dem som har drabbats av problemen med det nya färdtjänstavtalet.
Ja, kan väl säga så här att det är när man ska åka hem på eftermiddagen och kvällen som jag tycker att det har varit problem. När jag har åkt på morgonen eller förmiddagen, då har det oftast i alla fall fungerat precis som det ska, det vill säga bra. Men när jag har åkt hem till exempel från Södermalm, från Gotlandsgatan, har jag fått vänta väldigt länge. Jag har fått ringa resegarantin ett antal gånger. Och de har väldigt svårt att svara på när det överhuvudtaget kan komma en bil, för det finns inga bilar, får jag till svar.
Hur länge har du fått vänta?
Jag har fått vänta upp till 40 minuter.
Har det hänt någon gång att det inte har kommit någon bil alls?
Ja, det hände förra veckan var det. Då fick jag hjälp av kundtjänst att beställa bil via Taxi Stockholm.
Vad sa kundtjänsten då när du pratade med dem?
Ja, kundtjänsten verkade ju vara medveten om problemet. Så att de föreslog då, eftersom den här tiden för garantin så att jag hade gått ut, att jag skulle ta det man då kallar för bil på gatan. Och då sa jag att det har jag ju väldigt svårt att göra som inte ser. Så det var väl därför jag fick hjälp att bli kopplad till Taxi Stockholm.
Men du har märkt en markant skillnad från hur det var före 1 februari.
Ja, om det nu inte är någon tillfällighet eller så. Men det känns ju som att jag kopplar i alla fall till förändringen i avtalet. Och det gör jag lite grann också utifrån att jag har ju pratat med ganska många andra som upplever precis samma problem. Mm. Så att det känns inte som att det är något unikt för mig precis att inte få en bil och att inte få ett någorlunda svar för en resegaranti när det kan komma en bil.
Har du fått några kommentarer ifrån chaufförerna som kör om det nya avtalet?
Ja, det fick jag faktiskt igår kväll. Och då måste jag ändå säga att igår kväll när jag åkte hem, jag åkte vid 8:30 tiden, då kom bilen precis som den skulle. Men då pratade jag faktiskt lite grann med chauffören och han sa att det handlar om det nya avtalet. Och att det var, och vad han hade hört så var det väldigt många chaufförer inom 020 som nu har sagt upp sig.
Kenneth Svärd är affärsområdeschef för färdtjänst hos Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Han känner inte igen den bild som SRF Stockholm och Gotland ger över situationen.
Alltså det beskriver egentligen någon eller några personer rättare sagt som har råkat illa ut. Men däremot så kan jag inte säga att jag kan koppla det till någon förändring i samband med avtalet. Vi följer, alltså nu har det gått 11 dagar då, som idag när du ringer mig nu. Och det är ju en ganska kort tid. Och tittar vi på det när jag lyssnar av och tittar på inkomna kundklagomål via vår kundservice så kan man inte se något anmärkningsvärt. Tittar jag på tidspassningsvärden, det är en väldigt kort tid, 11 dagar, så kan jag inte se något anmärkningsvärt heller. Det finns ju tyvärr alltid brister som dyker upp. Vi kör ju 4,1 miljoner resor på årsbasis så att fel finns, det ska man välja att säga. Och självklart så jobbar vi för att vi ska bli av med dem. Och det här är ju extra tråkigt att någon har blivit drabbad. Men jag kan absolut inte koppla till att det är en avtalsstart utan den har fungerat. Det har funnits några informationsbrister hos enstaka förare, det är riktigt. Och det är någonting som vi försöker arbeta bort tillsammans med leverantörerna. Det tar ju lite tid att få alla 8000 förare att få till sig ny information. Så att totalt sett måste man säga att avtalsstarten har fungerat utan direkta problem.
De klagomål som vi har tagit del av handlar mycket om innerstad och rusningstid. Och man har gjort kopplingen då till att det ska vara så att chaufförerna väljer vanliga taxikörningar som är bättre betalda. Vad tror du om det?
Alltså, det är klart att det är möjligt att det kan förekomma. Och ska jag vara realist så finns det säkert en sådan risk eller oro. Men samtidigt kan man ju säga så här att vårt avtal med leverantören är ju att det är deras jobb att se till att förarna tar vår typ av uppdrag i tillräcklig omfattning. Sker inte det så har vi ju flera angreppssätt. Dels är det kvalitetsavgifter. Andra olika former av viteslösningar mot leverantörer och om värdena blir för höga. Enstaka uppdrag kan ju vara beroende på trafikstockningar och det kan också naturligtvis vara enstaka förare som inte sköter sig och de förarna vill ju även våra leverantörer fånga upp och utbilda eller se till att de gör något annat.
Det sa Kenneth Svärd, affärsområdesansvarig för färdtjänst hos Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Vi börjar närma oss slutet på det här programmet och då är det dags att börja ladda för nästa veckas begivenheter, Sune.
Precis.
Vad ska du göra nästa vecka till det här programmet?
Ja, bland annat så ska jag spela in vår kommunikationschef Boris Samuelsson som ska berätta om kalendern, den här årets ledarhundsvalpar. Den har ju verkligen blivit en stor succé och den har givit SRF ett mycket välbehövligt kassatillskott.
Och vi ska fortsätta på chefstemat för jag ska prata med vår intressepolitiska chef Neven Milivojevic och höra vad som är på gång i det intressepolitiska arbetet. Men då får vi helt enkelt säga så, Sune. Om färdtjänstbilen kommer så syns vi nästa fredag.
Precis, och ät inte för många geléhjärtan.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Radio SRF som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök efter Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna samt om våra sändningar i övrigt finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Du kan skriva både på svart och punktskrift. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.